Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God söndag morgon på er allesammans. Det är den 19 april. Det är vår i luften. Fåglarna sjunger och alla är glada. Och gladast är vi här i Dilemma-panelen. Det är jag, Anders S. Nilsson, som pratar med er. Och jag har en panel bestående av Henrik Fixeus, Ann Westin och Fredrik Virtanen. Och det går till så här att ni skriver in på dilemma@mixmegapol.se. Och sen läser vi upp era problem här. Och sen så har panelen... De dyrkar helt enkelt upp koden och löser era problem, så kan man säga. Mm-hmm. Och vilka är då det? Ni, Henrik Fixeus, du är tankeläsare och mentalist. Expert på ordlös kommunikation. Vad är mentalist?
Jo, en mentalist är någon som använder just det här du pratar om. Kunskap om ordlös kommunikation, men också psykologi, teater och trolleri till att skapa illusionen av att man genuint kan läsa tankar på ett sätt som egentligen inte går.
Okej, det var allt för mycket klart, eller
hur? Ja, det är klart.
Nu till hösten är du dessutom aktuell med nya föreställningen Box i Stockholm.
Ja, och det är där jag står på scenen som mentalist då.
Trevligt. Ann Westin, välkommen hit.
Tackar. Ja, jag är mentalskötare i botten. Vill jag bara säga.
Är du också mentalist?
Ja, precis.
Någon slags.
Ja, nästan.
Men du är botten mentalskötare alltså?
Ja.
Använder du dig i ditt yrke som komiker också?
Aldrig, herregud.
Aldrig.
Jag blev mentalskötare, jobbade på 70-talet. Det är ju hur länge som jag kommer inte ihåg längre. Vad som är vad.
Du är så korad till årets kvinnliga komiker på stand-up-galan vid 3 tillfällen.
Mm.
Ja, motiveringen var med sin timing och obetalbar kroppsspråk i 100% i symbios är hon ett komiskt geni som aldrig slutat
underbart.
Utvecklas.
Ja.
Geni, och just nu,
fantastiskt.
Geni, det är inte,
geni,
inte var jag.
Det är inte ofta man får höra att man är det.
Ja. Just nu är du aktuell med din egen stand-up-show som heter Jobbit. Som är då Hobbit. Och på planschen ser det ut som en hobbit.
Fast
det
är jobbigt. Ja, det står jobbigt.
Ja. Vad är skillnaden mellan jobbigt och hobbit?
De är nästan lika, fast det är mer livet jobbigt. Det är jobbigare. Jag tror hobbitar har det lite bättre än en jobbigt.
Mm.
En jobbigt har det lite svårare i livet.
Mm. Okej. Okay. Fredrik Virtanen tittar fullständigt oförstående på Anders-Stig.
Du är hjärtligt välkommen hit. Ja, jag är van vid det, att folk tittar oförstående på mig.
Du är välkommen hit, Fredrik Virtanen.
Tack.
För andra gången. Du är känd nöjeskribent och kolumnist på Aftonbladet, det vet vi. Har varit tidningens New York-korrespondent faktiskt i 3 år på Manhattan, bodde du?
Ja.
Ja, trevligt där.
Ja, det är det.
Mm. Och sen så har du skrivit böckerna Olyckligt kär i Ingen speciell och Kraschad. Och sen har du figurerat i radiovärlden som programledare. Och nu leder du tv-domarna i Aftonbladet TV.
Jajamän, vi dömer tv.
Ja.
Tycker till om
och har TV. Panel där också. Så är du på andra sidan.
Nu på andra sidan. Och det är ju betydligt mer komplicerat.
Ja.
Men jag har också varit mentalskötare, kan jag säga.
Har du också varit mentalskötare?
Mm. Utbildning.
Så vi kan en mentalist och 2 mentalskötare.
Jag känner, det är därför jag tror att jag har varit intagen på Fredrikshavn.
Vad har jag sett dig för?
Ja.
Hörrni, snart tar vi tag i Magnus Dilemma. Han funderar på att sätta käppar i hjulet för en blivande kollega på grund av deras gemensamma historia. Detta om en liten stund. Hej Dilemma-panelen, jag heter Magnus. Jag ska få en ny kollega i mitt arbete. Vi kommer att jobba väldigt nära varandra under ett projekt i cirka 1 år. När min chef berättade vem det skulle bli kände jag igen namnet men kunde inte placera honom. När jag såg bilden på hans CV så trillade poletten ner. Vi har suttit i rättegång för cirka 20 år sedan. Jag hamnade i bråk med honom en blöt kväll och slog till honom. Jag var ung och dum och ångrade djupt. Jag är väldigt nervös inför hur han kommer reagera nu när vi kommer att träffas. Ingen på jobbet vet om den 20 år gamla incidenten och jag vill inte att det ska komma ut. Borde jag ta den säkra vägen? Och säga till chefen att jag har hört dåliga saker om honom så att de anställer någon annan, undrar Magnus. Vad säger du om detta, Henrik Fixeus?
Varför skulle det vara den säkra vägen att säga att jag hör dåliga saker? Att börja med en lögn.
Börja med en lögn direkt.
Jättedumt gjort. Mm. Här, det är 20 år sedan. Är han orolig för att den här killen inte ska ha lagt det bakom sig? Eller är det
förmodligen.
Han som inte... Ja, men... Förlåt mig, vem hade slagit vem? Var det han som ska börja på jobbet eller han som jobbade på jobbet?
Han som jobbar på jobbet har slagit, han ska börja på jobbet. Och de har varit i rättegång för 20 år sedan.
Okay, så han funderar på...
Han funderar på... Han vill inte konfrontera
honom. Men det är klart att han ska göra det. Jag tycker så här, första mötet till honom, med honom ska han rensa luften. Då ska han säga, jag tänkte så här att jag går alltid 2 meter längre bort från dig nu. Så det inte blir som förra gången. Nej, men han får skämta om det på något
men
sätt.
Men de har suttit i rättegång, det är inte tongue in cheek direkt.
Nej, det
är ganska
allvarligt.
Men vi
vet inte hur det gick i rättegången.
Vad säger du, Anders?
Jag tycker att han... Nej, han ska ju inte förstöra för honom bara för honom att han inte ska få börja det. Han får väl ta det när killen kommer bara och tar det som blir.
Ja, för först slår han honom.
Ja, exakt. Först misshandlar honom och sen hindrar honom från ett jobb.
Det här, 20 år senare.
Exakt. Den här mannen är fullständigt moraliskt bankrutt. Alltså.
Ja, nej. Han är moraliskt bankrutt om man gör det.
Ja, ja, dubbel.
Han får möta killen. Och så får de väl göra upp då, vad är grejen liksom.
Det här är väl ett utmärkt tillfälle att be om ursäkt. Mm. Om nu inte lagen gjorde det så han fick något straff då. Gå vidare från det här.
Ja, det kan ju bli ett fantastiskt möte.
Ja, det kan också bli ganska obehagligt.
Vi måste skicka tv-kameror dit faktiskt. Ja. Och vad menar det här händer?
Dilemma Live kan få komma
dit. En tv-format.
Ja.
Har du slagit in...
Då kommer vi.
Nej, men allvarligt talat alltså.
Det här, han får fejsa problemet helt enkelt.
Ja, men måste han göra det på jobbet, undrar jag.
Men är det ett problem, undrar jag? Alltså, han gör det till ett problem. Han tror att det är ett problem. Vi vet inte om det faktiskt existerar där. Det här är ju bara i hans huvud.
Ja, han tycker det är obehagligt att konfrontera dem. Han är ju rädd för vad som ska hända.
Ja, så, men det är klart,
såklart det finns
tycker.
I hans huvud.
Jo, men så är livet. Det är fullt med osäkra situationer som är lite obehagliga och läskiga innan vi har gått igenom dem. Det är så det är bara. Ja. Men det är också det vi växer av.
Kan man tänka sig att han söker upp den här killen tidigare? Så jag har hört att du ska börja jobba här och jag vet att vi har en historia ihop och nu när vi träffas så tycker jag att vi kan prata ut om detta. Eller vi kan
redan ha gjort honom.
Det.
Ringa honom, så här är det. Kan han väl göra? Eller så tar han det bara när han kommer. Bara, hallå, det var jag som...
Ja, men det är så rubbat att han som... Någonting är mycket snurrigt i den här killens huvud. Det är, jag är orolig för det här. Hur ska gå för om han verkligen kommer till det och får det nya jobbet? Mm. För att den som borde vara rädd är väl snarare han som kommer till jobbet och ser sin gamla misshandlare. Eller hur? Det är han som har problemet här mest. Så kanske han skäms, den här killen som skriver in.
Killen kan vara rädd att han ska slå tillbaka. Och
ja,
göra det
kanske det är något
sånt. Men det är ju ofta så att det är de som har begått det, om man tittar på mobbare och så vidare. Det är ju de som ofta dras hela livet med ett väldigt dåligt samvete, medan den som en gång i tiden var deras offer ibland även har glömt bort de här människorna.
Har gått vidare.
Så att det kan nog vara skönt för dem att kanske få ett avslut på det genom att träffa den här
killen. Men de sitter där på frukostmötet och sen sa, har vi vår nya kollega, välkommen hit. Och så säger han hit, kommer han in och så ser han honom som slog honom för 20 år sedan.
Jag tycker att han kan ringa honom.
Fast förutsätt inte att det liksom är en stor grej för den andra killen. Nej. Jag tycker att det är risk att göra det om man ringer honom.
Okej, ta det piano helt enkelt, Magnus, tycker panelen. Så kan vi kunna säga. Och ring honom gärna innan, tycker Ann Westin. Snart ska vi ta tag i Marika som har skrivit in till oss. Hon har börjat få känslor från killen som sänder konstiga signaler och vet inte om hon ska fortsätta detta om en liten stund. Hej Dilemma-panelen, jag heter Marika. Jag har träffat en kille på en dating-site som jag börjar få starka känslor för. Han har verkligen varit den som drivit på och sagt att han verkligen tycker om mig. Han har pratat lite flyktigt om framtid och så vidare, men vi är fortfarande bara i dating-fasen. Men nu tycker jag att han plötsligt börjat visa ett intresse. När jag frågade rakt ut om han fortfarande är intresserad av att se, svarade han först att han inte ville mista mig, men att han kanske inte är redo för ett förhållande just nu. Vi bor en bit ifrån varandra och en dag så hade vi bestämt träff och jag reste i 2 timmar för att träffa honom. Då ringde han och sa att han hade dubbelbokat sig och inte kunde ses. Jag var förbannad, men nästa helg så sågs vi igen och allt var fantastiskt. Jag vill inte slösa tid eftersom den biologiska klockan börjar ticka och jag vill verkligen träffa någon att skaffa barn och familj med. Vilket han också vill, det vet jag. Men med facit i hand har jag ju svårt att träffa någon som får mig att känna så här. Så ska jag kämpa vidare och ge det tid eller ska jag bara lägga ner nu?
Men hur många gånger har han svikit henne då?
Ja, svikit. Han har väl sagt att han har dubbelbokat sig. Hon misstänker väl att han ljuger eller att han inte riktigt 100 på henne. Hon vill ju veta. Hon vill veta nu, verkar det som.
Ja, men för jag blir förvirrad, för man kan ju faktiskt dubbelboka sig.
Ja, men så här är det. Den här killen dejtar flera. Så, här, det är, så enkelt är det. Det är inte hårda ord. Det är livet på en dejtingsajt. Det är därför han först var intresserad, sen har backat lite. Men han säger att jag vill inte mista dig. Det är samma sak som att säga att det finns flera runt omkring, men jag vill behålla dig i poolen ett tag till. Han dubbelbokar. Så vad hon behöver göra, det är hon behöver säga till honom, så här är det. Det här behöver vara allvar för mig och jag undrar om det är det för dig också. För att jag vill satsa på det här nu. Om inte du är beredd att göra det, då får hon kliva ur. Hon måste kolla var befinner han sig och är han beredd att ta nästa steg med henne.
Det måste vara spikrakt med sina behov. Det här vill jag. Vill du inte det så kan du gå.
Jag håller med. Du håller.
Ja, men så enkelt är det inte, för hon har ju starka känslor för honom. Hon är ju tänd på dem, eller kär eller vad hon är riktigt. Så hon kan ju inte bara säga my way or the highway. Så att det är inte så enkelt. Men jag håller med er bägge två i att det borde vara så. Men hon vill ju snarare få honom att bara bry sig om henne och sluta dejta de andra.
Men det kommer han ju inte att göra om han är ute i den där poolen och kör runt.
Nej, men han
ute i poolen och kör, det är alltså ingen swimming pool. Det här är alltså dating-poolen.
Dating-poolen menar jag. Jag menar dating-poolen.
Han måste hoppa han ur poolen, torka sig bakom öronen och sen testa med henne en stund.
Och skaffa familj.
Ja, men det är det jag menar. Att hon måste, och han kanske inte har förstått att det är läge för det nu.
Nej, exakt.
För henne.
Men varför frågar inte rakt ut, dejtar du flera? Är inte det enklast? Jag behöver känsla för det här. Jag vill veta om du dejtar flera. Jag vill inte att du dejtar flera om du ska vara med mig.
Du löste det här nu.
Du behöver
det,
inte oss, Anders.
Det var en fråga till.
Nej. Det var ett utropstecken i höften.
Inga utropstecken här från kanske.
Ja, men jag tycker det är så man måste göra. Men det är alltid så att man måste prata om saker för att det ska funka. Det går inte att hålla på och förutsätta eller gissa att han dejtar eller inte veta varför han är dubbelbokad eller om han menar allvar eller inte. Det måste ju pratas, annars går det ju inte.
Men hon har inte tid att leka riktigt heller.
Nej, det är snabba ryck för klockan tickar. Och då är det bara pang, 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 kött. Fråga.
Men det är lite oromantiskt när klockan tickar för fort, är det inte det? Att han kan känna att de kan inte leka lite kul. Att hon bara, jag vill ha en frögurka, punkt. Jag ska ha barn. Jag har inte tid att jollra runt med några liksom bulja. Ja.
Kan du åtminstone göra mig gravid innan du tittar vidare?
Det är bråttom nu.
Ja, det är bråttom nu. Ja. Men hon ska helt enkelt konfrontera honom och säga att
hon är.
Okej.
Gärna med lite vin och räkor.
Säger Fredrik Virtanen och Anders Stein håller med. Och Henrik säger så.
Nej, jag säger utan vin och räkor. Därför att annars finns det risk att han håller med bara just då i någon form av romantisk lull. Utan snarare sådär utanför ICA en grå tisdag.
Och svarar han rätt så får han vin och räkor.
Ja,
efteråt.
Exakt. Och ligga.
Marika, där har du svaret. Hej Dilemma-panelen, jag heter Beatrice. Jag har varit ihop med min pojkvän i cirka 6 år och vi är i 30-årsåldern. Han brinner för skidåkning. Han åker bort en längre period för att åka skidor och åker väldigt extremt. Han åker ner för stup och hoppar ut för klippor och sådana grejer. Jag har alltid varit okej med det. Han åker iväg en månad i taget, ett par gånger om året. Nu har jag sett filmer från deras senaste resa och han och hans vänner har tagit det hela flera snäpp värre. Det är riktigt extrema saker och jag är orolig för hans liv. Flera av hans vänner har också omkommit. När jag har uttryckt min oro lugnar han mig och säger att det inte kommer hända honom, men det vet han ju inte. Han säger att skidåkningen är hans stora passion i livet och att han älskar det. Han tänker inte sluta helt enkelt, men jag mår dåligt av den ständiga oro när han är borta. Hur ska jag få honom att sluta? Borde jag rent utav ge honom ett ultimatum och säga att han får välja mellan sin hobby och mig, undrar Beatrice med sin livsfarliga pojkvän. Vad säger du, Henrik Viseus, medan Ann Westin hostar?
Ja, ultimatum är i regel aldrig bra, men alltså, hörde jag flera hade omkommit, sa du det?
Ja, flera av hans vänner har omkommit. Omkommit.
Men vad är det för skidåkning som, där flera omkommer? Hur
det är Facebook-vänner ska det vara.
Okej. Så det kan vara någon i världen, med andra ord. Jag förstår.
Hon är orolig.
Jag förstår hennes oro, men jag tror inte... Alltså, så här, om hon ställer det ultimatumet och han väljer henne framför skidåkningen, då har hon slagit in en kil i deras liv som kommer skapa en klyfta mellan dem mer och mer, tror jag.
Å andra sidan, ska hon då tvingas gå hemma och vänta på det medan han riskerar sitt liv? Det är inget roligt liv för henne. Det är ju om hon älskar honom så är det ju riktigt jobbigt. Jag skulle...
Vad säger du, Anders?
Jag säger så här, har hon pratat med honom så här, att jag är orolig och jag vill att du slutar? Hon har inte gjort det.
Förmodligen har hon väl uttryckt det på något sätt. Alltså.
I det här fallet tror
Men jag håller med Henrik. Jag tror inte man kan liksom... Nu får du sluta med det här. Jag antar, eftersom han gör det här, att han älskar det han gör. Han älskar faran och han får adrenalinkick och allt vad det är. Och jag tror inte att det hjälper. Om hon då får honom att sluta så kommer det bli hända. Det tror jag också, det där. Att man slår in en kil mellan. Mm.
Men däremot en kompromiss kanske. Jag menar, om han älskar henne så måste han också förstå hennes oro och respektera den. Och kanske kan på något sätt lova att inte göra de här absolut farligaste äventyren. Men inte helt sluta med...
De har inte barn ihop heller.
Nej, det är en tur, för i så fall tycker jag hon kunde vara mycket hårdare med kraven om att du får inte ens åka till Alperna eller vad de åker. För du kommer inte du kunna hålla dig. Det blir som vilket missbruksproblematik det här som helst, det här att han får otroliga dopamin och adrenalinkickar och utsätter sig själv för livsfara.
Men är inte det här någonstans, det här är det hon gav sig in på? Hon visste väl om det här. Hon var okej med det i början. Och nu har det utvecklat till någon slags...
Alltid så i alla fall. I början är allting okej. Och sen plötsligt så är det inte så okej längre.
Men det kanske har eskalerat just det här med att hoppa ut för stup och allt. Alltså att det blir värre och värre och värre.
Hon kanske känner, varför får du inga adrenalinkick av mig, älskling?
Ja, men sen kan det ju vara så här också att vad är hennes källa till, alltså källan till hennes kunskap om de här resorna? Är det filmer hon har sett på nätet och så vidare? För de är ju alltid klippta så att det ska se lite värre ut än vad det egentligen är. Det kan också att han behöver förklara för henne exakt hur det går till, vilka säkerhetsförberedelser de tar och så vidare, och det skulle kunna lugna henne och känna att ja, men det är inte så fruktansvärt farligt ändå.
Så hon ska ta reda på mer fakta kring det för att lugna sig. Lite grann som flygrädsla, om man vet att hur säkert det är och kollar statistiken så kanske man blir lugnare. Är det så?
Ja, men andra sidan är det ju kompisar har ju dött.
Ja, fast Facebookvänner.
Facebookvänner har dött.
Ja, men det kan ju vara så här, då ska du ju inte köra bil. Du vet hur många Facebookvänner du har potentiellt som har dött i bilolyckor. Det är ju skrämmande siffror.
Så att, ja, men så där skidåkning är ju farlig. Så hennes oro går inte att...
Nej, men det är ju befogad.
Men vem har problem här? Det är ju uppenbarligen hon som har skrivit brevet. Men är det upp till henne egentligen att ta beslutet här? För han har egentligen, han behöver väl egentligen inte ändra sig här. Han gör ju egentligen våld på sin hobby, om man skulle...
Alltså, ja, det är ju respekten för henne då, om han klarar av att bryta sin kicksökeri med tanke på att hon går hemma och är jätteorolig för att hennes make eller kille inte ska komma hem.
Hon är ju orolig så att hon är på väg att ställa ett ultimatum. Ska hon inte göra det då och se om han är beredd att offra det här för henne?
Ja, det kan jag göra. Ja. Det förstår. Ja.
Vi kommer inte mycket längre där.
Gör slut.
ta reda på mer. Tvinga dem att använda mer säkerhet.
Ta reda på mer fakta om din pojkväns hobby och så kanske det blir lugnare.
Bara åka barnbacken.
Bara grönpist. Ja. Mm. Programmet heter Dilemma. Den som sitter i panelen är bland annat Henrik Fexeus, mentalist, Ann Westin, komiker, och Fredrik Virtanen, journalist. Själv heter jag Anders S. Nilsson och ämnar att ta upp ett nytt dilemma i detta nu. Hej Dilemmapanelen, jag heter Niklas. Min bästa vän sedan 5 år tillbaka har skaffat en ny flickvän. Hon har stora problem med att jag är homosexuell. Hon har sagt det till honom och han har sagt det till mig i förtroende. Min kompis tycker det är tråkigt men verkar kunna leva med det. Men jag märker nu hur hon avskyr mig. Hon pratar ofta nedlåtande till mig och är allmänt dryg. Jag tycker det är hemskt. Jag har alltid umgått mycket med min kompis och hans förra flickvän. Och jag vill verkligen inte bryta kontakten med honom. Men jag klarar verkligen inte av hans flickvän som det är nu. Borde jag riskera vänskapen med min bästa vän och säga att han måste välja mellan mig och sin homofobiska flickvän? Vad säger vi om detta, Fredrik Virtanen?
Det är lite ovanligt med bögnoja hos kvinnor.
Verkligen?
Ja, så det gör det lite mer intressant än den vanliga slentrianbögnojan.
Den gamla hederliga klassiska.
Såklart ska man inte göra slut i någon av de här förhållanden, relationerna till varandra, tycker inte jag. Men det är klart att den här kompisen med bögnojan måste ju på något vis omprogrammeras eller lära känna den här mannen.
Men vems ansvar är det egentligen att gå in på den stigen? Är det hennes kille?
Ja, det borde väl vara.
Eller är det den homosexuella kompisen?
Jag tycker att det är hennes kille som är kompis då med honom. Jag tycker att han måste snacka med henne och sen får han väl försöka lösa det tillsammans på något sätt där. Och vad bottnar hennes bögskräck i? Får man ju ta reda på.
Ja, det är hon som har något större problem här än bara med den här personen, såklart.
Och sen tycker jag man också får se perspektivet. De här två killarna hade varit kompisar i 5 år, men den här flickvännen är ganska ny i sammanhanget här.
Och hon är rookie i sammanhanget.
Ja, deras vänskap måste ju väga mycket tyngre. Och jag tycker att därför, precis som ni är inne på, både Fredrik och Anna, att pojkvännen i den här relationen har ju allt ansvar ligger på honom att faktiskt styra upp det här.
Och om han har en bästa kompis som är homosexuell och är ihop med en tjej som har bögnoja eller homosexuell noja, gaynoja, så kommer det visa sig i flera andra situationer, eller hur?
Ja, rimligtvis. Men det kan det ju vara att det bara den här personen har något problem med. Det framgår inte riktigt av brevet om det är så att han inte, det kanske inte är generellt, utan kanske tycker illa om den här personen.
Det kanske är så också. Och så använder han det som förevändning, att det är säkert bara för att jag är gay.
Hon tycker illa om honom för att han är gay, för egentligen hade hon velat att han skulle vara intresserad av henne.
Oj. Sigmund Freud, välkommen in i rummet.
Tack så
mycket. Omvänd psykologi.
Ibland är en cigarr bara en cigarr. Ja. Mm.
Kan det inte vara så att hon är bara svartsjuk på honom? Alltså,
han var väl inne på det? Ja.
Att de två har varit bästisar och sen så kommer hon in och sen blir hon svartsjuk.
Helt kan man tänka sig en gemensam middag? Att de sätter sig ner och äter lite skaljusplatå och vittfin. Och sen så pratar de ut om det här. Alla
och räkar
tror du det?
Och...
Ja, men, tror du det?
Jag
tror
inte jag
det. Ja, det tror jag.
Nu älskling, ska vi sitta här vi tre och prata om din homofobi. Vad är det här?
Alltså, Min gissning är att det här kommer lösa sig naturligt i att de här två kompisarna kommer fortsätta vara kompisar. Mm. Och hon kommer inte vara med i bilden längre till.
Han har ju problem med att umgås med dem och han vill gärna vara med sin bästa vän. Ja. Alltså, är inte egentligen kompisen här som egentligen har det största ansvaret egentligen, att han måste ta upp det med sin flickvän och säga att jag vill att du accepterar min vän, jag vill att du accepterar min kompis. Ja. Och gör du inte det, så vad beror det på? Är det bara för att han är gay?
Ja, just det, precis.
I sådana fall.
Har vi inte särskilt mycket gemensamt.
Nej.
Även om vi har ett enormt bra sexliv så räcker inte det.
Nej.
Vi får citera Thomas Hammarén här och säga bros before hoes.
Bros before hoes. Det var Jakob Ökvist som sa det. Eller var det August Strindberg som han hävdade?
Det var Strindberg som sa det från början.
Ja, precis. Ja, så var det. Du får ta det för vad det är, Niklas. Helt enkelt. Och se det som att det är din kompis uppgift egentligen att ta upp det med sin flicka.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Hej, Dilemmapanelen heter Theo. Jag och min fru träffades för cirka 4 år sedan. Jag har haft min hund i 7 år. Hon har aldrig varit så förtjust i min hund, men det har fungerat bra ändå. Hon har barn från ett tidigare äktenskap. En gång påstod hennes 5-åriga son att min hund bet honom. Jag tog hand om hans sår, men insåg att det inte var ett riktigt bett. Han hade lekt vilt med hunden och snarare skrapat i hans tänder. Jag plåstrade om honom och spelade med och förklarade senare för min fru att det inte var ett riktigt bett faktiskt. Problemet är att vi nu väntar barn och min fru vill att jag ska göra mig av med min hund. Argumentet som hon använder är att hunden har bitit hennes barn förut. Jag tycker det är helt orimligt. Han bet ju inte hennes barn. Vad ska jag göra? Borde jag ge med mig och trots att det känns helt fel? En försvara. Vad säger du, Fredrik?
Ja!
Ja!
Bort med hunden!
Bort med hunden!
Bort med hunden!
Är det ett generellt hundhat?
Ja,
det är ett
generellt hund. Nej, generellt hundrädsla och barn. Och om hon är rädd här, mamman, blivande mamman, hunden måste dra, eller?
Hunden måste dra.
Hunden måste dra.
Man behöver ju inte ta livet av hunden. Man kan ju ge bort. Alltså,
jag behöver inte avliva hunden. Det är inte det det handlar om. Vi behöver inte gå in där.
Men att du ens tänkte på att man inte behöver avliva hunden.
Intressant himmel. Det var vinkel från Andestin. Snart ska vi höra Henrik Fixeus tycker alldeles strax. Vi läste nyligen upp ett brev från Theo som undrade om han ska göra sig av med sin hund eftersom hans fru är orolig att den ska bete sig illa med deras nyfödde. Fredrik Virtanen svarade reptilsnabbt: ja, gör dig av med hunden, men han behöver inte döda hunden för det. Säger
Anders. Jag tänkte det första, var avlivning, men så tänkte, det behöver man inte göra.
Men det är spontan känsla.
Men jag håller med Fredrik, för jag tror också så här, finns det en rädslan för hunden så kommer hon aldrig var trygg med den, och det är en ny bebis, så då känner jag, nej, då får du pass. Det är
men
ledsamt.
Ingenting har ju hänt.
Ja, men det vet han ju inte. Han tror inte det, men han vet ju inte det om hunden har nafsat.
Det var väldigt lite tydligen.
Men det är ju också bara... så som, hur djurägare tycker alltid att deras djur är ju helt harmlösa och bits aldrig och är för ofarliga, han skulle aldrig och så vidare. Men ändå händer det då ja. Liksom. Och det här bettet var säkert det. En blev säkert alldeles för överskrämd och han kanske är alldeles för cool. Men det går inte att sätta... Jag är ledsen för alla djurvänner, djurälskare.
Ja, men behöver du inte frälsa. Jag tror att hundar är ett ro på hjälp. Så det...
De är inte på människans nivå. Måste man välja mellan en bebis och en hund så måste tyvärr hunden dra.
Ja, och har det där hänt så kommer hon att vara orolig.
Ja, hon kommer vara orolig hela tiden. Så, vad säger du, Henrik, för sig? Ska han göra sig med hunden?
Ja, men det jag tycker är lite märkligt här är ju att... Och om det är så, det enda vi har att gå på nu är ju vad brevskrivaren skriver. Om det är så att det enda hennes hundrädsla på något sätt har fäste i är den här isolerade incidenten, då betyder det att det har funnits, och man har varit tillsammans i 4 år, då betyder det att det finns alltså 365 dagar gånger 4 minus en dag då den här hunden har betett sig bra. Mm. Och där känner jag att liksom, då är hon inte överbevisad i det. Hon har ju ett rent känslomässigt argument som hon kanske behöver backa i då.
Men förlåt här, jag vill inte förklara det
övertygande.
Det räcker att de biter bebisen en gång.
Jo, det förstår jag också. Men om det nu dessutom var så att det här inte ens var ett bett utan en situation som var missförstått. Så att jag tycker inte alls att det är klart det här. Men det jag tycker är däremot kanske förvånande förvånande, men det är väl för att jag inte är hundrädd, så det kanske Fredrik kan svara på bättre, det är att hon inte har lyckats bli övertygad om att den här hunden är förträfflig under de åren som har gått sedan den här lilla incidenten. Ja. Vad beror det på? Mm. Beror det på verkligen att hunden är så labil, eller har hon bara någon så här att hon inte gillar djur överhuvudtaget? För i så fall så
Förmodligen är det väl så att Teos fru aldrig gillat jycken överhuvudtaget.
Hon är rädd för det latenta våldet i den här hunden, är hon ju rädd för.
Jag tror också att det är så att hon har aldrig gillat hunden. Då är det någonting med den hunden.
Ja, det är det inte alls. Nej. Det är någonting med henne.
Ja, det är
men det spelar ingen roll. Då ska hon gå omkring och vara orolig över bebisen.
Nej, men hon får väl gå i terapi då.
Men varför blir man ihop med någon som har hund?
Ja. Om man är hundrädd. Ja.
Om man är hundrädd.
Ja. Jo, för man tänker så att när vi får barn, då kommer hunden sticka.
Ja, men hundrädsla behöver ju inte vara så dramatiskt. Man kan klart man kan bli ihop med någon med en hund. Men sen är en sak som sätts på sin spets, vilket det borde gjort när hon har en 5-årig barn redan. Och det kommer ett nytt barn, då blir det ju viktigare plötsligt.
Mm. Nej, men jag tycker så här, finns det minsta tillstymmelse till anledning att tro på riktigt att den här hunden skulle kunna bli våldsam? Absolut, då kan den inte vara kvar.
Men det beror på vem du frågar. Frågar du henne det så är det absolut
Men då kan man ju bara titta historiskt, hur beter sig hunden mot barn? Leker den glatt med barn? Liksom, är den försiktig med barn? Och om det är så, ja, då är det ju kanske hon som behöver fundera på sin inställning till hundar, tänker jag.
Ja, fast småbarn som leker med hundar, de kan ju bara snabbt hugga lite grann. Och så gör
barnen,
barnen också, men hundarna. Och då är det ganska obehagligt. Ett hundbett måste du behandla med antibiotika.
Jo, men det är ingen som har... Men det, absolut! Och har grannen under ormar som rymmer ur lägenheten, så kan det bli dålig stämning
men
också.
Men småbarn är oftast ganska... kan vara hårdhänta mot djur. Och då, hur är du 100% med något djur att de skulle acceptera det?
De hundar jag har sett är väldigt toleranta mot småbarn. Speciellt mot småbarn, inte så mycket mot mig.
Vi verkar lite oense här. Ge hunden en chans, säger väl Henrik Fiseus egentligen.
Låt oss utsätta barnet för livsfara, är vad Henrik säger.
Nej, det vore ju tråkigt att göra.
han är lite mer nyansrik än vad ni är. Ni säger, ja, men jycken, det är ingenting. Det finns ett latent våld i en hund. Tänk på det. Teo, du tycker helt enkelt att du ska ge med dig. Gör det av med hunden. Snart ska vi prata om Gurra, han har skrivit hit. Han blev utsatt för ett hemskt skämt och funderar på om han till och med ska polisanmäla sina vänner. Hej, Dilemmapanelen. Jag heter Gurra. Jag var på en efterfest för ett tag sedan och blev väldigt full. Jag däckade, jag kommer inte ihåg något mer sen. När jag vaknade så sved det på mitt lår. Och när jag tittar så är det en ful, långhalsad varelse som ser ut att vara ritad av en 3-åring. Det går knappt att avgöra om det är en struts eller en giraff. Jag blev självklart förbannad och skäller ut mina vänner, men de skrattar bara bort det hela. Jag tycker självklart inte det är okej. Några av dem har sagt förlåt, men det verkar inte som om att de flesta tycker att det är en sån stor grej. Mitt dilemma är att jag själv inte har råd att ta bort den just nu, men vill verkligen inte ha den kvar. Ska jag tvinga mina vänner att betala för det, eller ska jag rent av polisanmäla dem i hopp om ett skadestånd? Jag förmodar att han pratar om en tatuering.
Jag fortfarande lite tidigt här på morgonen, men han blev tatuerad av sina polare.
Ja, när han var full förmodligen.
Men, och varför hade han inte byxor på sig? Ja, när han somnade på festen.
Har du inte varit full någon gång?
Allt det där förstår jag.
Han vaknade upp och hans vänner har tagit honom till en tatuerare.
Nej, det har vi bevisligen inte gjort.
Men
var så
varför
full,
har tatueraren gått med på att tatuera en så full person och göra en sån grej på låret?
Han kan inte ha en riktig giraff på låret. Eller han har ritat ett giraff. Det måste vara en tatuering, eller hur?
Nej, men de måste ha gjort den själva, tänker jag. Om den var så full så han inte ser vad det är.
Exakt. De måste ha gjort den själva.
Mina kompisar tatuerade mig när jag hade däckat, sa producenten, att han har sagt som rubrik på den här. Vad ska han göra? Ska han tvinga sina vänner att betala laserbehandling?
Alltså, hur effektivt är den där borttagningen? Blir den verkligen, jag har inte koll på det. Försvinner den helt och hållet?
Nej, det är inte säkert. Det blir lite ärrbildning.
Det blir ärrbildning och det är ganska smärtsamt. Ja. Och det tar lång tid.
Kan man inte göra så här hudtransplantation också?
Ja, men hallå. Ja. Alltså, ska du ta från skinkan och flytta till ner till lår?
Sa du skinka nu?
Ja, skinka sa jag. Vill du matsugen eller?
Närmast lunch här. Jag tycker så här, att om det är på innanlåret inte syns så mycket, tycker han bara låt det ske. Mm. Vi släpper det här. Det var ju faktiskt ganska
en
roligt.
Giraff.
Ja, en giraff på innan låt. Det är ganska roligt. Det tycker jag är okej.
Okay. Ja, sånt händer. Sånt händer.
Ja, men på innan låt. Det syns, ja, den är inte för stor heller.
Men kom kring med en strutsliknande grej på innan
är
på låt.
Är den på utan låret så att säga? Då tycker jag polisanmäl om jävlarna.
Mm. Men alltså grejen är väl att vilket är värst egentligen? Att ha ett stort R efter en eventuell laserbehandling eller ha en liten gullig struts där?
Ja, men det R kan ju vara lite sexigt.
Det gulliga struts är aldrig
sexigt. En struts är aldrig sexigt.
Men han skulle också kunna som ett led i allt där gå till en tatuerare och se om det går att göra någonting åt den. Så att åtminstone om han nu måste ha kvar
en jättefräck struts.
Exakt. Sätt kvar en liten piratmässa eller någonting. Nej, men om det går att förbättra den här tatueringen lite.
Kan man tänka sig att förlänga tatueringen så att det ser ut som någonting vettigt? Att den här strutsen blir ett citat vettigt eller någonting. Ja. You can't hurry love. Som jag vet inte om man ska få ett öj till en struts. Nej, det var bara en idé.
Och då skulle kompisarna betala det. Men problemet att
han är upprörd. Han funderar på polisen.
Ja, han ville väl inte ens ha en tatuering till att börja med. Att tvingas till den här åtgärden att skaffa sig en täcktatuering över sin lilla fula struts. Det är ju inte, det är ingen bra lösning.
Nej, det är inte optimalt.
Nej.
Det
tycker jag inte. Men samtidigt...
Kan man tänka sig att
jag tycker att kompisarna ska betala det han behöver.
Ja, det var bra.
De borde gå och bikta sig och få syndernas förlåtelse och massa saker. Mm. För det här är oacceptabelt beteende.
Ja, alltså, de kommer ju ligga i skuldtörn i flera år. Han kommer ju kunna kräva vilka saker som helst av dem, känns det som, för decennier framöver.
De kommer förbjuda på spriten nästa gång. Varje gång.
Är sprit verkligen det rätta? Man var kommer med en zebra på det andra då. Välkommen till Borås djurpark. Nej, han kommer ska... Manspreading.
Ja, verkligen.
Ja. Nej, rådet är, de får pröjsa helt enkelt.
Ja, de får pröjsa nu vad han vill ha.
Pröjsa vad?
Ja, det behandling, han vill ha. Vad som helst. Så vad som det blir snyggt, en ny snygg tatuering, en behandling så han blir av med tatueringen. Mm. Ja, det han behöver.
Och en 3 veckors resa till Hawaii.
Ja, något sånt, för det här är faktiskt...
Exakt.
De får lösa det utan lagens långa arm, men de måste vara generösa mot honom för det här övergreppet.
Gurra, lämna polisen utanför detta. Ordningsmakten har inte med det här att göra, men däremot så kan du kräva väldigt mycket av dina vänner.
Mm. Mm. Och de skäms nog rimligtvis, kan man gissa sig.
Det får vi hoppas. Hej Dilemmapanelen, jag heter Henke. Jag har en relativt ny flickvän sedan 6 månader tillbaka som jag har en hemlighet inför. När jag var i tonåren för cirka 20 år sedan så körde jag rattfull och råkade ha ihjäl en annan person. Jag satt i ungdomsvård för vållande och har sedan länge lagt det bakom mig såklart. Min nuvarande flickvän har förlorat en syster i en liknande olycka nyligen. Jag har aldrig berättat för henne om mitt misstag. När vi har varit inne och rört på ämnet så har jag undvikit det och jag vill vara ärlig mot min tjej, men det känns som att hon kommer ha väldigt lite sympati för mitt misstag som läget är just nu. Jag är dessutom rädd att någon i min familj ska nämna incidenten i framtiden. Borde jag försöka tiga om att jag av misstag råkade ha ihjäl en människa när jag körde rattfull, undrar Henke. Wow!
Oj!
Oj, en försvarare här. Vad säger du, Henrik Fixeus?
Ja, alltså för det första så är det ju sjukt dålig timing att tänka att han ska börja prata om det nu. Om det redan har tänkt, det kan inte vara sämre. Sen så tror jag inte heller att han ska inbilla sig att han är den bästa värda kommer få hennes sympatier någonsin för det. Varför skulle han vilja ha det? Det lät som att han ville ha det nämligen.
Mm.
Och nej, jag tycker inte att han ska prata om det här.
Han ska vara helt tyst, han ska inte nämna det.
Nej, men det var, ja, om det kommer upp kanske. Mm. Men det var länge sedan, det var 20 år sedan han har tagit sitt straff. Det var ett annat liv, han var en annan person.
Mm.
Det är inte helt relevant för det de har idag.
Tycker jag Henrik Fixeus. Vi ska höra vad Ann Westin och Fredrik Virtanen tycker om en liten stund. Vi pratar nyss om Henkes dilemma. Han bär på en hemlighet att han körde rattfull som ungdom och råkar göra sig skyldig till att en person miste livet. Och nu är han rädd för att berätta detta då hans flickväns syster också omkom i en liknande olycka. Och då undrade Henke här ifall han borde berätta sin mörka hemlighet. Nej, så Henrik Fixeus. Behåll hemligheten för dig själv. Säg ingenting.
Och sen har jag tänkt lite nu. Mm. Nej, men jag funderar också på varför han vill berätta det. Skulle vilja berätta. Han sa någonting om att han vill ha sympatier. Det tror jag inte att det är. Så det är oklart.
Vad kan syftet vara?
Ja, vad är syftet man berättar? Det lär inte vara att trösta sin flickvän i alla fall. Mm. Det är en svår sak att berätta. Och jag sa ju också att ja, men tiden har passerat det och rättsväsendet har tagit hand om det. Så. Men när jag säger det så hör jag ju att det kanske inte riktigt är så enkelt. Så att jag är fullt beredd på att helt backa på mina åsikter om några minuter när smartare människor än mig har pratat.
Okej, smarta människor betyder Ann Westin eller Fredrik Virtanen. Ja. Vem tar åt sig detta epitet?
Ja, det gör han.
Jag gör det. Ja, nej, men jag tycker som du, Anna. Jag tycker inte att han ska berätta det nu. Och vad är det han vill åt? Mm. Berätta det. Är det att det har kommit upp igen, den här skulden och det han har, och han vill ha någon slags förlåtelse av henne. Ja. Men det är inte rätt läge. Det kommer han aldrig få av henne. Så att, jag tycker inte han ska berätta det nu, utan när det väl kommer upp, då ska han ta upp det. Och låt det, för att hon måste få gå igenom sin sorg och det hon har, istället för att han ska ha förlåtelse för det han har gjort, till exempel, om det nu är det som han vill ha.
Vad säger du, Fredrik?
Ja, nej, jag tycker inte alls att ni är inne på rätt bana. Jag tycker att verkligen någon ska berätta det här. Jag tror ju att hon förstår att den som förövar den här, den som kör på någon, mår ju givetvis fruktansvärt dåligt också. Mm. Och ingenting som han vill bli förlåten för. Han har förmodligen inte förlåtit sig själv. Det kan jag inte tänka mig. Det gör man väl aldrig om man skulle göra en sån sak. Så, och varför ska de inte prata om det? Jag förstår inte. Det skulle,
men varför
det...
just nu?
Det är väl en sak om det var en vanlig olycka, men han körde rattfull också. Mm. Så det är väl lite grann så.
Ska han då annars gå och ha den här hemligheten som just såklart kommer poppa upp förr eller senare? Det är så, det här måste ju vara trauma för hela familjen, varenda familjemiddag när de börjar prata om vare sig sprit eller bilolyckor, så kommer ju det här att komma upp. Så att,
han kommer ju spricka om man sitter i sådana sällskap när det ska bearbetas.
Men tror ni det? Att det kommer upp? Jag tänker det är 20 år sedan. Är det verkligen, för det är det han säger, han har en hemlighet för sin nya flickvän. Så för honom låter det som att han har inte släppt den. Men jag undrar om inte världen liksom har gått vidare.
Inte säkert den som familjen till den som blev påkörd. Det har förmodligen inte helt glömt.
Nej, det kan man nog räkna.
Men de är ju inte egentligen inblandade här, för de kommer inte träffas. Men det finns ingen, jag förstår inte poängen med att vänta. Kläm ur det här, för annars kommer han gå och vara orolig för att hon ska få höra på ett annat håll, och kommer hon undra, varför sa du inte det här till mig? Så blir det en sörja på det hållet, så har han sin sörja att han är rädd hela tiden. Fast fram är det!
Du menar, genom att inte berätta det för flickvännen, så kanske han underskattar henne. Det kanske är så att hon klarar av att ta hand om det här och kan förstå hur svårt det var för honom att berätta.
Fast jag tänker så här, att om hennes syrra nu precis har blivit bragd om livet i en liknande olycka, så är det ju någon, den här kvinnan nu behöver ju någon form av syndabock, och det är klart att det är den som har kört på hennes syster. Om det är någon hon hatar i hela världen nu, så är det den personen. Jag tror inte att hon är förmögen att ha förståelse för den personen. Och om han då kommer att säga, jag gjorde också det, då kommer hon ju likställa sin partner med den här idioten som körde på hennes syster. Och
men det var ju ett misstag.
Tror du att hon är så rationell just nu när det här har hänt, att hon kan liksom särskilja på det? Jag har svårt att
Jag tror inte hon behöver berätta det just i den här minuten, eller den här timmen, eller kanske ens den här veckan. Men på det lät som att man skulle begrava det för all framtid.
Nej, liksom. Så har vi inte alls. Vi sa, han berättar det så småningom, men just nu när det är färskt och hon har sorg och hennes syra precis har dött, så får hon ju vänta tills det har gått en tid.
Ja, men då är vi kanske ganska överens. Tror
vi är ganska överens, det handlar mer om tidpunkten. Han ska berätta det för henne, men han ska vänta tills hon har kommit över
och fundera på varför han vill berätta det.
Ja, det är intressant. Varför vill han berätta det? Vad är syftet med den? Ja, du får ta det för vad det är, Henke. Vi går vidare på programmet. Hej, panelen. Jag heter Daniela. Min pojkvän har en tatuering som symboliserar hans förra förhållande. Han gjorde ett specifikt motiv och hans ex gjorde en exakt likadan tatuering. Jag tycker att det är idiotiskt att göra en tatuering för en tjej, men han vill ha kvar den. Han menar att den inte symboliserar hans ex, utan att den står för honom. Han har dessutom ingen lust och inga pengar för en laserbehandling. Men det stör mig något fruktansvärt och jag mår dåligt varje gång jag ser den här tatueringen. Vad ska jag göra? Borde jag tvinga honom att ta bort den ändå, undrar Daniela. Ja, gammalt extra som sitter och slänger på handen.
Det var som den här igår som hade en begagnad vixelring på fingret.
Precis, som man körde fram att vara farmors vixelring.
Men det här är ju faktiskt ännu mer fastnitat vid kroppen.
Ja, det är kanske till och med hennes namn och sådär, och så hjärta och allting, man vet inte.
Ja, men han får ju ta bort den. Men det är klart, det kostar ju pengar.
Och men så gör de slut och så blir han ihop med henne igen. Och så, vad har du tagit bort att du inte?
Får bara gå upp med tjejer med samma namn.
Bara dejta tjejer med samma namn.
Jag tycker det är dumt överhuvudtaget på tatueringar, att det finns möjlighet att ta bort dem nu för tiden. Alltså det ska inte gå. Om man är så dum som man gör en tatuering med någonting som man inte kan, man vara säker på.
Ja, så är det inte Paradise Hotel-deltagarna.
Exakt.
Det kan vara det du gör.
Ja, men de har sina tribal, så de kommer ha dem för livet. Eller kommer de inte det nu för tiden? Ja. Det som är liksom, då det betyder inte så mycket heller med en tatuering. Nåväl, nu går det tydligen att ta bort dem ganska väl. Men att han ska behöva göra det för att hon kräver det, jag tycker snarare att han borde ju bara göra det av anständighet.
För att han vill det.
Ja, exakt.
Och det beror lite grann på vad tatueringen är. Är det hennes namn, så kanske det är lite känsligt.
Det är en tigerinna.
Ja, du kan ju representera henne helt plötsligt. Spelar ingen roll. Eller?
Du tänker att det är en hel kroppstatuering av hennes ansikte på ryggen? Eller?
Ja, jag
hennes,
inte vet jag hur den såg
ut. Vulva.
Ja, möjligen, jag vet inte.
Men då tänker jag, vår kära brevskrivare har valt att bli ihop med honom ändå, så då, det får hon ta. Men sen så, alltså, att dra ett streck över behöver inte kosta så mycket.
Nej, det behöver verkligen inte gått. Och men jag återigen i det här att inte behöva ta bort tatueringen, utan kanske förlänga det med någonting. Eller hur?
Ja, i det här fallet kanske inte just förlänga
dem.
Om det är vulva så kan man ju inte, det är svårt att förlänga den. Man kan, nej, men då kan man väl göra en mage och
en fågel.
Och ett par ben.
Man
kan göra en fågel av det, just det, en fladdermus.
Vad gjorde du igår? Ja.
Men hur som helst, alltså, om vi håller oss till det.
Hon mår ju dåligt av att han har
hon mår jättedåligt av det. Ja.
Alltså, han väcker ju kacki som inte fixar det här om det går.
Alltså, han borde ju skämmas över att han har den, tycker jag. Det är det som är så konstigt.
Ja, och bara vara sådär och säga att det här är, ja, det är min historia. Blablabla. Det är liksom respektlöst. Å andra sidan.
Eller så kan hon gå och skaffa en tatuering som föreställer hennes ex. Naken. Ja. Bara, vad säger du nu då?
Jaha, så ska bara ett hämning.
Och så kan du gnugga de här två tatueringarna. Ja, och så kan du gnugga tatueringarna mot varandra sen. Och så,
ja. Men det blir ju ett krig. Det är som rosornas krig. Ja. Det är ju inte okej. Okay. Alltså, de måste väl ändå försonas på något sätt. Men varför är hon så upprörd med detta? Kan du inte bara släppa det?
Ja, men det är
man
klart.
Har ju sin historia.
Ja,
eller?
Ja, men
hon borde ju släppa det också.
Fast man vill ju inte bli påmind om... Alltså, det är, så här, det är klart att min sambo har ju sin historia, men det betyder ju inte att när vi ligger i sängen vill ju inte jag titta på bilder på hennes ex för det.
Nej.
Alltså det finns ju ett tid och en plats för
att... Jag tror inte i svanken.
Nej, till exempel. Nej. Där får inte plats blev jag i alla tribals family. Nej, men det tycker jag att det kan man nog begära liksom, att man får välja.
Kan vi samsas om ett råd till Daniela här då? Vad ska hon göra? Ska hon tvinga dem att ta bort den eller inte?
Ja.
Du tycker det, Jan?
Ja, jag bestämmer mig för det faktiskt. Mm. Jag vill ge det rådet. Tvinga dem att ta bort den.
Mm. Ska hon då betala för laserbehandling?
Ja, de kom... Nej, ja.
Oj, nu kom pengar in i det där också.
Nu kom pengar in, blir svårt.
Fredrik,
varför ska hon kort betala? Råd. Han får bara göra.
Sån sörja av idioti det här, tycker jag, hela det här dilemmat. men de ska inte vara ihop överhuvudtaget. Varför blir de ihop med någon som har gjort en tatuering på något ex? Nej, det här är bara en stopp.
Det är inte hela världen, tycker Fredrik. Och Henrik då?
Gör om tatueringen så att den handlar om henne.
Mm. Oj. Mm.
Men vem ska betala? Vem ska betala det?
Ja, du är väldigt besatt av pengar.
Ja, men alltså...
Vi får landstingen betala.
Det är ju han som ska betala och göra om den i så fall,
ja,
tycker jag.
Ja, okej. Okay. Han får stå för...
Nej, det är hon som vill kräva det.
Hon som kräver det. Ja, det är hon som kräver det. Ja,
så han kan inte tvingas betala dessutom.
Nej.
För...
Nej, de kan betala tillsammans. Ja. Men romantisk
han borde ju erbjuda sig att ta bort den och fixa det, såklart. Men om inte han gör det, då får hon betala det.
Daniel, jag vet inte om du blir kloka på det här, men på något sätt så har vi...
Blir inte ihop med killar med tatueringar?
Nej.
Det får bli sista ordet. Take on me, aha, från Nörge. Och Henrik fick se oss, han dansar så det luktar svett i studion.
Tack för det.
Anders, är det han som luktar svett?
Nej, jag vet inte. Det kanske det är, men han dansar i alla fall. Det får vi vara överens om. Det har varit underbart att ha er här, Henrik Fixius, mentalist. Och det har varit kul att ha det här också, Anders Steen, komiker. Och Fredrik Virtanen, som
kul.
Skriver på någonting, eller så smsar han. Men det har varit kul att ha det här, Fredrik Virtanen.
Ja, jätteroligt.
Han tittar inte ens upp.
Det har verkligen varit jätteroligt.
Ja, kul att få kontakt med dig.
Hej.
Du sitter i Dilemma-panelen. Hörrni, ni, Dilemma hör ni som sagt varje lördag morgon och varje söndag morgon mellan 8 och 10. Så också nästa helg. Och vill du lyssna på det här programmet igen utan musik, utan reklam, går du in på radioplay.se/mixmegapol. Och ja, det var väl alldeles. Ska vi säga hej då, fint och trevlig vår och så vidare.
Trevlig vår.
Tack ska du ha. Ha en underbar söndag,
hej då.
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbolls-Europa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.